Hjärtligt välkomna till här Centrumkyrkan här ikväll. Både ni som var med på förmiddagen och ni som kommer nu idag ikväll. Lasse Levén och hans fru. Det är någonting. Vi kommer till en lovsång av Kristina och Eva-Marie. Och vi kommer att få en nattvard senare ikväll. Och det kommer att finnas också tillfälle för förbön. Så var redo för vad Gud vill göra ikväll. För jag tror han vill möta dig på ett speciellt sätt. Vi ska lägga den här stunden inför Gud och tänk på och be till Gud. Gud, möt mig ikväll. Så tack Herre för att vi får samlas här idag igen Herre. Jag ber att du ska möta oss var och en på ett speciellt sätt. Du vet vad vi behöver. Du vet vad som ligger på våra hjärtan. Och jag vet att du vill möta var och en som är här. Möt oss i vittnesbördet, till lovsången, med det Lasse ska man säga och i nattvarden. Möt oss Herre. Vi välkomnar dig helige Ande hit. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Vi kommer börja med att sjunga en sång och sen kommer Lasse att ta över.
Amen. Gott att vara här igen, hörni. Ja, jag var här klockan 11 i förmiddags också. En del av er var med då. Jag heter fortfarande Lasse Levén och fortfarande kommer jag från Alunda, den uppländska landsbygden. Och där har jag varit pastor i 43 år, i samma församling. Det är synd om dem, brukar jag säga. Det är synd om dem, men jag är glada nu när jag har åkt iväg så här. Och kul för mig också att komma till Falun. Påminner mig när vi gick och skulle käka mat där att jag hade faktiskt varit i Kristine kyrka, heter det inte så. Kristine kyrka hade barnvälsignelse för många år sedan. Jag kom på det. Annars har jag inte varit så mycket i Falun. Pastor inom en ekumenisk församling i Alunda. Alunda är ett mycket litet samhälle. Hur mycket folk bor här i Falun då? 50 000? Är det någonting sånt? 40-50? Alltså, ja. Det bor 3 000 i Alunda. Det är ett litet samhälle. Mycket lite. Upptagningsområdet är 5 000 människor. Vi är en församling med ungefär 350 medlemmar. Har ökat kraftigt under de senaste åren. Tackar Gud för allt detta. Tackar Gud för detta. Jag är här för att berätta om missionär där du är. Att Herren kallar dig att vara en missionär där du befinner dig, där du är. Du behöver inte åka någonstans. En del människor gör det och har en speciell kallelse för det. Och det är sannoliken inte fel. Men vi behöver inte resa iväg långt utan vi kan vara missionär. Missionsfältet finns hos oss. Det gör det sannoliken. Så vänner, jag har ju med mig min fru Anita. Kan resa sig upp där så att ni ser henne. Ja, vi har varit gifta i många år. Ska nu få dela sitt vittnesbörd för oss. Varsågod. Du ska ha en mikrofon. Kan du ta den, tror du? Jättebra, gör det. Amen.
Jag tänkte berätta för er om hur jag kom till tro. Hur Jesus har förvandlat mitt liv. Och hur han har bara gett mig ett hopp. Fyllt det tomhål som en gång fanns inom mig. Men jag vill också börja med att säga att vad Jesus har gjort med mig och i mitt liv är helt fantastiskt. Och jag kommer aldrig någonsin kunna sätta ord på det. För det är så stort. Men jag ska göra mitt bästa. När jag var liten så minns jag att jag ibland frågade eller funderade på. Vad är meningen med livet? Och det som jag fick höra av de vuxna runt omkring mig då var. Det är ingen idé att tänka på det. Tänk inte på det. För du kommer bara bli besviken. Du kommer bara slösa bort din tid genom att tänka på det. För det finns ingen mening med livet. Det här är bara ett stort sammanträffande. Och det finns ingenting större än det som du ser och det som du kan ta på. Och det här accepterade jag som ett litet barn. Och jag tänkte, jag är bara ett olycksfall i en meningslös värld. Och det här ledde till att jag själv kände mig värdelös och jag kände att livet var meningslöst. Men för drygt 3 år sedan så blev jag utmanad för första gången i det här tankesättet. Jag befann mig då i Sydafrika och hade praktik genom den ekonomutbildning som jag gick. Och jag var ute i en kåkstad och skulle arbeta med ungdomar som hade kriminellt beteende. De var uppväxta på gatan, bodde i skjul och jag hade lärt sig gatans regler innan de ens hade lärt sig att prata. Hur en trasig människa som jag skulle kunna hjälpa dem vet jag inte hur det skulle gå till. Och det visade sig senare att det var de som skulle ge mig mer vishet än vad jag faktiskt gav dem. Och i alla fall så på den här tiden så befann jag mig på en mörk plats. Och det finns ett bibelord i Matteus 6:23 som säger: om ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Och det kan jag verkligen relatera till idag. För det som jag levde för och trodde var ljus har jag idag insett var riktigt mörkt mörker. Och på den här tiden så hade jag börjat komma till insikt i det, att så som jag levde, det var inte hälsosamt. Jag behövde en förändring. Jag visste att allt inte stod rätt till, att jag behövde någonting annat. I alla fall så hade vi en workshop med de här ungdomarna. Och vi som personal skrev ner olika element på kort av saker som man behöver i livet. Viktiga element för att överleva helt enkelt. Och på dem så kunde det stå till exempel ett arbete, utbildning, sjukvård, en bostad och så vidare. Ungdomarna fick sedan välja 3 stycken kort var som de ansåg vara viktigt i livet. Och vi skulle prata om varför de ansåg det viktigt och vad de kunde göra för att uppnå det. Och eftersom att Sydafrika är ett kristet land så stod även Gud eller kyrkan på ett av korten. Och till min förvåning så var det enda kortet som alla de här ungdomarna hade valt gemensamt kyrkan eller Gud. Och jag ska säga att min första tanke var: okej, alla mina fördomar om kristna är sanna. De har inget förstånd. Hur kan de välja? Hur kan de välja kyrkan eller Gud, något som inte ens finns, när de kan få drömma fritt om en utbildning eller ett arbete eller en säker plats att sova på? Men jag försökte vara professionell, så jag frågade ungdomarna: varför har ni valt kyrkan eller Gud? Och de berättade för mig att om du inte har Gud, om du inte har en kyrka, så kommer du aldrig kunna hantera allt annat som pågår i livet runt omkring dig. Du kommer aldrig kunna känna glädje eller lycka. Och du kommer aldrig någonsin få uppleva kärlek, vilket i slutet av dagen är det viktigaste av allt i hela livet. Och det här, det fick mig att tänka. Och ju mer jag tänkte så insåg jag att jag hade varenda grej av sakerna vi hade skrivit ner på korten, förutom just Gud. Och jag insåg ju själv att kärlek var det som jag jagade. Att lycka och frid var allting som jag längtade efter. Och jag visste att jag hade ingenting att falla tillbaka på. Jag visste inte hur jag skulle hantera mitt liv. Och en liten tid senare så blev jag medbjuden till kyrkan. Och i kyrkan ska jag säga att alla de fördomar som jag hade om kyrkan eller kristna människor kraschade direkt. Jag trodde kyrkan var en plats för människor som försökte hålla sig vakna under tråkiga gudstjänster. Att bänkarna var hårda för att folk inte skulle somna. Men så var det inte i den här kyrkan. Det var fullt av glädje. Det strömmade med kärlek. Och jag vet inte om några av er känner till Hillsong kyrka. Och ja, det var den kyrkan i Sydafrika som jag gick till, och det var tiotusentals människor där, och lyckan, glädjen och kärleken bara strömmade. Och trots att det var så extremt många människor där så blev jag för första gången sedd. Jag blev accepterad och välkommen, och jag kände mig älskad. Och jag älskade det. Jag njöt verkligen. Men jag förstod inte att det här jag upplevde där, kärleken och lyckan och glädjen, att det kom från Gud. Men jag var riktigt desperat vid den här tiden. Jag mådde så extremt dåligt. Och när prästen frågade om det fanns någon som ville bli frälst eller ge sitt liv till Jesus. Så räckte jag upp handen. Eftersom jag hade provat allting annat så tänkte jag, det är värt att ge det en chans. Jag visste inte alls vad det innebar att vara frälst eller att ge sitt liv till Jesus. Men jag tog ett beslut att där och då söka Gud. Och när jag insåg att det här var ett stort beslut var först när jag såg kvinnan bredvid mig reaktion. För hon började hoppa och studsa i glädje. Hon började gråta glädjetårar. Hon kramade om mig och kollade mig djupt in i ögonen och sa, det här är det bästa beslutet det någonsin kommer att ta. Och det dröjde inte länge förrän det faktiskt blev så. Att jag lärde känna Gud och han mötte mig där jag var. Det finns ett bibelord i Jeremia 29:13 som säger, du ska söka mig och finna mig när du söker mig av hela ditt hjärta. Och det gjorde jag verkligen. Jag sökte han av hela mitt hjärta. Och en liten tid senare så flyttade jag. Och jag kom till en ny kyrka. Och det var samma kärlek. Men nu sökte jag ju Gud. Så nu började jag faktiskt lyssna på vad de sa på gudstjänsterna. Och det var som att varje predikan var speciellt anpassad för mig. Som att det var någon som visste hela min livshistoria. Som talade direkt till mig, som besvarade alla frågor jag någonsin hade undrat. Och jag förstod att det här var Gud. Att han fanns på riktigt. Att han såg mig. Att han hade varit vid min sida hela mitt liv. Att han hade hållit min hand. Och jag fick ta emot hans kärlek och han omfamnade verkligen mig. Och det första som han gjorde var att han plockade mig rakt ut från min destruktiva miljö och tog mig till en säker plats. En plats där jag fick tid att lära känna honom utan att bli frestad av saker från världen runt omkring mig. Och han fyllde tomrummet som tidigare hade varit inom mig med hans kärlek. Han ersatte de mardrömmar och panikattacker jag hade haft på nätterna. Med drömmar om hans storhet. Drömmar om vem han hade skapat mig till att vara. Och drömmar om vem han faktiskt var. Han bröt mig fri från beroenden som jag hade kämpat med själv i flera år. Och de var bara som bortblåsta så fort jag träffade Jesus. Han visade mig vad kärlek var. Och det viktigaste av allt, han lärde mig att älska. Det var någonting som jag alltid hade velat gjort men jag inte var förmögen till att göra. Men han gjorde det enkelt till mig när jag fick ta emot hans kärlek. Han fick mig att känna mig värdefull och den här lögnen som jag hade trott i så många år. Att det inte fanns någon mening med livet. Den ersatte han med sanningen. Att meningen med livet är att leva för honom, att prisa han och reflektera vem han är och förlänga hans kärlek till alla runt omkring mig. Och när Gud sedan hade stärkt mig tillräckligt och han hade förlåtit mig från alla de hemskheter jag hade gjort i mitt liv och jag befann mig på den här tiden på Nya Zeeland. Han kallade mig hem till Sverige och sa till mig, det är dags nu för dig att förlåta dem som har skadat dig. Och så som han hade förlåtit mig så var det inte mer än rätt att jag skulle förlänga den här förlåtelsen. Och det här som Jesus sa till mig vid den här tiden var, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och det kunde jag verkligen känna igen. För jag hade inte vetat vad jag gjorde när jag befann mig i deras situation. Jag var trasig och fumlade i mörkret. Och precis som när där du är, det är verkligen det jag gör nu. Som inte känner Jesus än, men jag får lov att vara ljuset i deras liv. Att visa dem Guds kärlek och förlåtelse. För att de en gång ska få träffa Jesus också för dem själva. Och när jag väl var hemma i Sverige så tog Jesus mig raka vägen till väldigt många människor som kommer till kyrkan som inte känner Jesus än. Det är muslimer, ateister, människor från hela världen som kommer till kyrkan. Men i kyrkan så får de möta Jesus kärlek. De blir omfamnade av honom, precis som jag blev omfamnad av honom i kyrkan första gången jag kom dit. Så ja, tack Jesus.
Fantastiskt vittnesbörd. Det är så här Gud verkar idag. Han kallar på människor, en här och en där. Visst är det gott, hörni vänner, va? Och de här vittnesbörderna ska vi dela med varandra, för det uppmuntrar oss så mycket. Min fru och jag, vi har fått förmånen att ha 3 stycken barn, och de kommer från Indien. Vår flicka, äldsta barn, Sofia, hon är 45 år nu. Och för 45 år sedan kom hon till Sverige från Indien. Hon var bara 4,5 månader gammal då. Och vägde inte så många kilo, kom från Bombay. Sen har vi 2 stycken barn till. Och grabbarna kommer ifrån Calcutta. Och därför så ligger Indien oss väldigt varmt om hjärtat. Det har blivit så. Att vara missionär där du är, det är också att gå in genom de dörrar som öppnas. Som de dörrar. Och helt plötsligt så, vi har inte haft någon ambition på något sätt att resa ut som missionsarbetare eller sådär. Utan att vara där Gud placerar oss. Men så har Gud öppnat då dörren till Indien. Och nu vill jag att du lägger på filmen, det förstår du nästan. Och då kommer alldeles strax att få se en liten film ifrån Indien. Och den här filmen, den handlar om vår kontakt som vi har med Indien. Och det har bara fallit på, det ena efter det andra har bara fallit på plats. Se gärna den här filmen. Ja, amen. Det var en liten film, hörni, en missionsfilm som vi har fått varit med om ifrån Alunda ut över världen och i Indien speciellt. Och vi har många människor där som vi har fått predika evangeliet för, och många har kommit till tro, och vi har fått se församlingarna växa där. Och det är på vissa ställen så är det en okontrollerbar väckelse i Indien. Det hör vi inte här i Sverige om, men så är det. Jag får ju rapporter hela tiden därifrån. Från en plats som heter Bidar. Vi var där och hade ett möte i Bidar. Då när vi kunde åka dit. Jag skulle brukar åka dit varje höst, men det har inte varit så nu de 2 senaste åren. På grund av pandemin. Men i Bidar så fanns det väldigt lite kristna överhuvudtaget, nästan inga alls. Men när vi var där så bröt en väckelse ut, och sen har det fortsatt. Och förföljelsen också drabbar människorna, sannoliken. Men det vittnesbördet från våra vänner där, det är att ingenting kan få oss att gå tillbaka. Ingenting kan få oss att gå tillbaka. Utan vi kommer att fortsätta. Vi kommer att fortsätta. Det som Gud har gjort i våra liv, det är så oerhört starkt. Så att, så är det, vänner. Men för de här vännerna i Indien så kostar evangeliet. Och det tänkte jag prata lite grann ikväll om då. På förmiddagen så tog jag upp att vara en missionär på den plats jag befinner mig. Gud har kallat oss. Fadern sände Jesus till den här världen, och Jesus sände dig och mig till det här samhället som vi befinner oss i. Och vi får vara en missionär där. Och på det sättet så nås stora delar av vår värld. Och det är ju fantastiskt. Vi underhåller, vår församling underhåller många evangelister, inhemska evangelister i Indien. Och det är det absolut bästa sättet att ge evangeliet till våra vänner där borta. Och det funkar så här att ni såg en pastorsordination där. Vi ordinerade många pastorer där. Och de här pastorerna, de reser ut till en by. Och så börjar de där sjunga och berätta om Jesus. Och så småningom så funderar människorna, och så småningom så kommer människor, så ber de för sjuka. Och sjuka människor blir friska. Det är så. Och då funderar de, vilket namn? I Jesu namn. Och så börjar det en liten församling där. Det är så det håller på att sprida sig i Indien. Överallt alltså. Det är helt otroligt. Så att Modi, han har jobbigt, ska jag säga. För han vill ju göra landet till rent hinduiskt. Han har stora utmaningar. Stora, stora utmaningar. För evangeliet går fram med stormsteg. Men det kostar. Därför att när de här människorna kommer till tro och överlämnar sig till Jesus, så är det ju många gånger så att familjen förskjuter då människorna. I början, så är det ju. Men så småningom så märker de att de här människorna förvandlas till det bättre. Och så börjar i regel hela familjen. Låt mig få berätta en berättelse. Jag har inte tänkt så mycket, men jag tänkte att jag ska berätta en berättelse. Till oss, vi brukar ta emot pastorer ifrån Indien då, som bor i vårt hem en 5-6 veckor. Så, där. Så brukar jag träna dem lite grann. Och Salomon kom till oss, och Salomon hade en fantastisk berättelse. Jag ska ta hans berättelse. Salomon, han var lärare, hindu och sådär. Men så blev det en stor översvämning i det området där han bodde, i Chopra. Chopra, det ligger i mitten i Indien. Och stor översvämning som sköljde bort hans hus och hem och husgeråd och allting så här. Och så var det för många. Och han förväntade sig att staten, att samhället skulle komma och hjälpa dem. Varför kommer ni inte? Men så en dag så kom det några människor dit och delade ut mat och livsmedel och husgeråd och allting så här. Och de bara delade ut. Och han iakttog de här människorna, och de delade ut med glädje på något sätt. Så han tog mod till sig och frågade så här: ja, kommer ni från staten? Nej, vi kommer inte från staten. Vi kommer från en liten kyrka. Varför gör ni det här då? Vi gör det därför att våran Herre som heter Jesus, han har sagt åt oss att göra det här. Och det här grep tag, förstår ni, i Salomon så oerhört, va? Så han funderade på det här. Han gick och funderade här. Vårt samhälle, det har inte brytt oss någonting i oss. Men så kommer det några kristna människor här i kyrka och talar om Jesus, och de ger ut alldeles gratis. Jag måste ha tag i deras Gud, den som de tror på. Så han kommer och säger det, att jag vill ha eran Gud. Den Gud som ni tror, den ska också vara min Gud. Men i alla fall då så sa de naturligtvis det, att det är bra, men du måste ha undervisning först om vad den här guden står för. Och de undervisade honom, och så kom han så småningom till tro då, och så blev han döpt. Och det där innebar ju då naturligtvis att när han kommer hem och berättar det där, han kommer hem och berättar för sin familj, sina föräldrar då om det här, att han hade blivit en kristen. Så då reser sig pappan upp och så hämtar han en yxa. Och Salomon hinner springa ut. Annars hade han dödat honom ögonblickligen. Han springer ut, och han springer ut i skogen. Och han lever som en vilde ute i skogen då. För han vet att det är ingen idé att komma hem. För det tas inte emot något vänligt där inte. Han hade en flickvän som han skulle gifta sig med så småningom. Men han förstod att det var ingenting. Döm om sin förvåning då. När efter en tid när han har levt där i skogen, så kommer hans flickvän och söker upp honom. Och jag förstår att du kommer hit för att säga att det inte blir något giftermål. Nej, säger hon. Nej, säger hon. Jag vill också ta emot den här guden som du tror på. För han har visat sig i drömmen för mig. Och vi ska gifta oss, du och jag. Och så gör de det. Och så gifter de sig. Och så börjar de bosätta sig på en annan plats. Och han börjar jobba liksom för evangeliet. Så småningom så får han höra. Han får besök av, jag tror det var sin bror eller så, som sökte upp honom och sa det: du ska veta att våran pappa är väldigt sjuk. Han ville ändå att du kommer hem. Och han kom hem. Salomon åkte hem då. Träffade sin pappa. Som skulle döda honom då alltså. Och så säger Salomon: jag ska be för dig till min Gud som jag tror på, heter Jesus Kristus. Han ber för honom och han blir frisk. Han blir frisk. Han blir frisk, vet du. Och det är klart att pappan tar emot Jesus och mamman tar emot Jesus och hela familjen tar emot Jesus. Och så när han kom till oss då som pastor, så sa han så här: det var bara några år sedan, och idag så har jag en församling på 600 medlemmar. Idag har jag en församling på 600 medlemmar. Och så evangeliet går bara vidare och vidare och vidare framåt. Förstår ni, vänner? Det är så här de jobbar i den här lilla kyrkan som vi samarbetar med. Hindustani Covenant Church. De jobbar bland de fattigaste, de enkla människorna. Och vad, på vilket sätt? Ja, de kommer inte uppifrån och proklamerar Jesus. Utan de kommer underifrån. Och så betjänar de människorna med kärlek. Och så småningom så frågar de. Varför gör ni det här? Varför gör ni det här? Varför gör ni det här? Och så får de berätta. Och så kommer människorna till tro. Och så växer det. Det är klart att det har en kostnad. Hör ni, vänner, du, Herren kallar dig till att vara missionär där du är. Men det har en kostnad. Det har det. Sannoliken säger Jesus. Jag säger er, om inte vetekornet faller i jorden och dör. Förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Alltså, här handlar det om att kunna ge sitt liv. Och Jesus, han gav sitt liv. För att du och jag skulle få liv. Han gjorde det. För att föra oss från mörker till ljus. Ja, han gav sitt liv. På samma sätt så får vi också ge våra liv. För våra bröder och systrar. Det får vi göra. Hörrni, vänner, det första jag vill säga. Om ni vill föra anteckningar så har Annika lite blad här att dela ut till er. Hon kan dela ut både pennor och anteckningar. Block, så att ni kan anteckna om det skulle vara något av värde. Annars kanske ni som fick i förmiddags ni har det. Men ni får gärna göra det. Och den första punkten som jag vill ta upp då och överskriften är mission kostar. Att vara en missionär, det kostar. Det gör det. Det gör det. Räkna med det. Och den första delen i det avsnittet är att mission kostar bekvämlighet. Bekvämlighet. Det vill säga, ja, vi måste ge avkall på vår bekvämlighet om vi ska kunna vara en missionär där vi är. Ja, vi måste välja. Vill jag leva ett bekvämt liv? Vill jag göra det? Vill jag leva ett lyxiöst liv? Vårt samhälle talar om det. Att livet går ut på att leva så bekvämt som möjligt. Ja, så enkelt som möjligt. Liksom bara följa med så här. Men Herren kallar oss till någonting annat. Att avstå frivilligt bekvämlighet. Bekvämlighet, ja. Ja, och det här är någonting som vi alla tror jag får kämpa med. Det är bekvämt att under pandemin här så körde vi våra gudstjänster naturligtvis på YouTube. Så församlingsmedlemmar kunde sitta hemma i soffan. De kunde nästan ligga i sängen och så kunde de koppla på och så kunde de delta i gudstjänsten ifrån sängen eller soffan eller vid fikabordet och så här. Det var ju bekvämt, eller hur? Det var ju väldigt bekvämt på ett sätt, inte sant va? Och så nu då försöker vi komma igång igen i våra kyrkor att få tillbaka. Och då liksom en del, en del som erkänner det. Det var så bekvämt det där. Men då gjorde vi så att vi visar inte längre gudstjänsterna på YouTube. Vi gör inte det. Just nu, vi gör inte det. Och de säger, men varför gör ni inte det då? Nej, vi tycker att du ska komma till kyrkan. Ja, men det var så bekvämt det där, sa de. Ja, det finns mycket som är bekvämt. Ja, det är det. Men det kostar lite grann. Men det ger så mycket mer. Det kostar bekvämlighet. Var också du beredd att slita ont som en god soldat i Kristi armé. Var också du beredd att göra det. Jesus blev korsfäst. Allt sedan dess har människor försökt finna en lättare väg. Men det är inte möjligt. Vill du vinna tusende som är utan Gud måste du vara redo att korsfästas med dina planer, dina idéer, det du helst vill göra och mest tycker om. Inte trycker om, utan tycker om. Tiderna har förändrats, säger du. Nu har vi frihet. Har vi? Gå och lev Kristi liv. Tala som han. Lär som han lärde. Avslöja synden var helst du märker den. Och se sen om inte fienden ska kasta sig över dig med hela helvetets raseri. Kristus blev inte korsfäst i finrummet. Hans verk utfördes inte från någon fåtölj. Ryggar du tillbaka för misshandel, förtal och ont rykte. Det är tid för dig att bli korsfäst. Detta kunde vi läsa i stridsropet 1883. Ja, då framförde man det budskapet. Även då fanns det här lättjan, bekvämligheten. Vi vill att människor kommer till tro, men jag vill gärna sitta i fåtöljen. Jag vill gärna göra det. Det är likadant idag, vänner. Vi vill ha det bekvämt. Visst vill vi det, om vi ska vara ärliga. Jag, Lasse Levén, vill också ha ett bekvämt liv. Jag vet det. Men det, om jag vill vinna människor, så kostar det bekvämlighet. Du vet, jag har varit på hur många läger som helst. Vet ni vad läger är för någonting? Inte arbetsläger, jag pratar inte om det. Utan jag pratar om både sommarläger och skidläger och såna här saker. Vi har skaffat en buss i vår församling. Därför att vi har funnit att läger, det är melodin för vår församling. Vi försöker få med så många människor som möjligt på läger. På ett skidläger, därför ordnar vi tonårsläger. Vi ordnar ungdomsläger och vi ordnar familjeläger. Och vi ordnar 25 plus läger, skidläger. 4 stycken skidläger ordnar vi. Och vi försöker få med så många människor som möjligt. Om möjligt 200 människor på de där lägerna. Och på de här lägerna så åker vi bort. Och så bor vi enkelt. Ja, vi gör det. Jag har legat på hur många golv som helst. Hur många golv som helst. Och det ligger. Och så åker vi skidor på dagarna. För det gillar folk. Jajamän. Oj, oj, oj. Åka ner till Österrike. Åka på glaciären. En solig dag. Ja, det tar priset. Att glida lite lagom. Så wow. Att sen komma hem. Att sen äta en härlig middag som min fru har lagat. Och därefter så har vi bibelstudien på 1,5-2 timmar. Och efter det, vänner, så har vi en kvällsfika. Och sen är det lovsångstund fram till 1 på natten. Amen, 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 amen. Snacka om bekvämlighet, vet du. Det är härligt, det är roligt. Men man är slut, ska jag säga det, va. Man satsar allt. Men jag gör det gärna. Varför det? Därför att jag ser att människor blir förvandlade. Under den här veckan så påverkar Jesus människan. Första dagen lite grann, andra dagen lite mera, tredje dagen ännu mer. Fjärde dagen, femte dagen, sjätte dagen. Kan inte stå emot Jesus och hans kärlek. Det går inte. Kommer till tro, blir förvandlade. En ny skapelse. Men det kostar på, vänner. Det kostar på, det ska du veta. Så är det, vänner. Om jag hade varit bekväm så hade jag sagt, nej, jag orkar inte med det där. Jag orkar inte med det där. Nej, visst. Alla behöver inte bli pastorer. Alla behöver inte det. Men om du vill vara det, om du vill ge hjärnet för Jesus, om du vill vinna människor till tro, så kostar det bekvämlighet. Vissa människor, de säger att det finns en annan väg. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Det kostar faktiskt bekvämlighet. Du får avstå det bekväma livet. Du får göra det. Och så är det ju hela tiden, va. Det är kanske skönt så här då att komma hem en kväll och stå på tv:n eller vad man nu gör för någonting. Bara softa lite grann och ta det lugnt, va. Ja, visst kan du göra det. Visst kan du göra det. Men hur känner du det efter en softare kväll? Ja, ibland behöver vi det. Det behöver vi. Men ibland kan vi bara känna en enda stor tomhet. Alternativet är, jag kan gå på bönemöte. Jag kan gå till kyrkan och vara med på bönen där. Va? Jag kan göra det. Jag kan satsa där. Jag kan göra det, vara med dig. Jag kan åka hem till en människa och vittna. Jag hade en träff med ett gäng i kyrkan. Och det var ett möte vi skulle ha. Vi skulle träffas och möta. Och så sa jag så här, idag ska vi inte sitta runt bordet, hörni vänner, och diskutera. Utan nu, vet ni vad vi gör nu? Nu reser vi oss upp. Och nu åker du hem till någon den här kvällen. Och så besöker du den personen. Du har någon person i huvudet just nu. Bara åk hem. Bara var hos den personen. Kom en hälsning ifrån Gud. Alla åkte hem till någon. Efter ett par timmar kommer de tillbaka och säger, det var den bästa kvällen. Det var den bästa kvällen. Vi åkte ut. Vi gjorde ett besök hos den här personen. Jag fick berätta om Jesus. Jag fick göra det, va. Det kostade på att göra. Det kostade på att ta det där steget av bekvämlighet. Det är så skönt att sätta sig i kyrkan bland troende vänner och sitta och diskutera och så vidare. Men det handlar inte om det. Utan bryta det, bekvämlighetscirkeln, och sträcka sig ut lite mera. Kära vän, det kostade bekvämlighet för Jesus. Förstår du det? Han fastade 40 dagar, 40 nätter. Det tog emot, men han gjorde det. Han gick vägen till korset. Det tog emot, men han gjorde det. För han ville vinna mig. Han ville vinna dig. Samma sätt är det för oss. Han har gjort det en gång för alla. Men du och jag, vi får faktiskt avsätta lite bekvämlighet. Bekvämlighet, bekvämlighet. min utmaning till dig. Hur mycket bekvämlighet är du beredd att sätta av? Det andra. Mission kostar ära. 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 Vi vill ha ära varenda en av oss. Jag vill ha ära. Du vill ha ära. Är vi ärliga så vill vi det. Vi vill att någon ser oss, uppskattar oss på något sätt och säger det tack. Ja, här på eftermiddagen så hade jag lite ledigt då. Efter vi hade en lunch, en härlig lunch, tack för det. Och så hade jag lite ledigt och så såg jag på TV2. Eller, ja, och kanske du också gjorde det. Det var från Sossarnas partikongress i Göteborg. Och där tackade man av. Man tackade av partisekreteraren Lena. Och man avtackade partiordförande Stefan Löfven. Jag heter Löfven. Löfven, det är inte släkt alls. Nej, inte på något sätt skulle jag vilja säga. Men han är en hederlig man, det är han verkligen. Han är också vår statsminister än så länge. Någon dag till. Men i alla fall. Och du vet vad de gav ära. Och det var inget fel i det. Du vet, man talade och tackade de här två oerhört mycket. Det är inget fel i det. Men de njöt naturligtvis av att få höra det här fina orden. Det här, att man har betytt mycket. Ära liksom. Att folket ställer sig upp och applåderar. Här står jag och ni applåderar. Man tar emot äran, va? Ja visst. Att vara missionär, det kostar äran. Det kostar ära. Vadå ära? Tror ni att det är så jättefint för mig och våra frikyrkopastor? Tror ni att jag har så hög status i samhället? Här kommer frikyrkopastorn. Nej. Han är väl lite sådär. Och han fattar nog inte riktigt. Och du vet, han är lite sådär, va? Så är det. Det kostar. Det kostar ära. Jag får arbeta och slita med någon ära. Äran ger jag till Herren. Det kostar. Likadant är det för dig. Om du skulle börja vittna på ditt arbete. Så här. Du kanske inte har gjort det tidigare. Men helt plötsligt en dag så går du in och börjar göra det. Vad har du tagit åt honom nu då, va? Ja, men lugna ner dig lite grann, hör du. Lugna ner dig lite grann nu, va? Ja, coola ner lite här alltså. Och är du beredd på att ta det priset? Är du beredd på det? Tänk när allt frikyrkofolk i Sverige tar det, liksom det, va? Steget. Så jag struntar i att ha ära på mitt arbete eller så. Jag bara kastar bort det. Jag bara går rakt fram och så berättar jag och vittnar om min tro. Spelar ingen roll vad de tycker eller säger om mig. Grannarna får säga vad de vill. De får kasta ägg på mig. Det gör ingenting. Jag är kärleksfull och varm. Men jag tänker berätta. Hörrni, det kostar på. Det kostar på ära, förstår ni, vänner. Men när vi är beredda att göra det, då händer det grejer. Amen. Amen. Hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? Det kostar ära att vara missionär. Mission kostar tid. Jag gör det. Gudstjänsterna ska vara korta. Jag vet inte, hur resonerar ni här uppe i Falun? Här är ni beredda på långa gudstjänster, va? Eller hur? Är det med det? Du vet, jag hör ibland pratet om att det ska vara kort, vet du. Lasse, eller predikaren. Jag hoppas att predikaren är kort här nu. Ja, vi ska käka lunch här, förstår du. Klockan 12 ska vi käka lunch här. Eller, och sen ska vi med barnen. Och sen ska barnen på det. Ja, visst. Jag säger så här, nej, då har du kommit till fel pastor. Du vet, jag kan se på alltså, en fotbollsmatch med mig. Jag kan se 5 minuter på en fotbollsmatch och säga så, jag stänger av direkt. Det räcker. Det är ingenting att se. Men jag kan se på en fotbollsmatch i 90 minuter. Och jag kan säga så här. Sluta aldrig. Varför det? Det är dramatik. Det är spänning. Det är spirit i varenda tillslag. Men det finns fotbollsmatcher som är rena sömnpillret. Så är det också med predikningar. Så är det också med gudstjänster, va? Det är liksom sömnpiller på något sätt, va? Men det finns faktiskt gudstjänster där det är ande och liv. Där man bara känner, wow! Det här vill jag inte missa. Jag vill vara med till slutet. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Ja, du vet, jag har haft bibelstudier, jag har hållit på bra länge och de säger så här, sluta inte Lasse, sluta inte. Men jag har då mina dåliga dagar också ibland, ska jag ha. Men hur som helst, vad vill jag säga med det här? Jag vill säga med det här, att mission kostar tid. Du måste göra i din almanacka, i ditt schema. Du kan inte hinna med att se alla tv-program och serier. Vem, och är det tävlingar, varenda tv-program så är det tävlingar. Vem bakar, man ska baka och man ska göra alla möjliga grejer. Ni känner till de här tv-programmen. Och det är man måste följa med i nästa serie och så vidare. Du hinner inte följa med i allt det där. Du gör inte det om du vill vara missionär. Du hinner inte med liksom allt möjligt, ett idrottsintresse eller vad det kan vara för andra intresse. Du hinner inte med det. Och sen ovanpå allt sammans och ge några minuter till Gud också. Mission och missionär, det kostar tid. Det gör det. Det gör det. Om du vill bli en missionär där du är, så får du räkna på det. Att avsätta tid varje vecka, varje dag. Men om du gör det, så börjar det hända grejer. Ja, det är lite allvarligt ikväll, va? Det känns lite jobbigt det här, eller hur? Lasse, kan du inte ta någonting annat? Ja? Mission kostar tid. Investera din tid i det som varar för evigt. Vad säger ni om det? Va? Vad säger ni det? Ja. Och ibland så investerar vi i tv-serier som inte har det minsta värde för evigt. Inte det minsta. Det är intressant. Vi läser tidningar och vi läser böcker som är bara, ja visst, det var ju kul och roligt. Men för evigheten har det ingen betydelse. Ska du och jag slarva bort tiden på sådant? Är det syftet med vårt liv? Nej, det är inte det. Det är syftet med ditt liv. Att du ska ge ditt liv och din tid till det som varar för evigt. Det kostar tid. Det gör det. Det kostar tid för mig. Ja visst. Jag räknade inte timmar som pastor. Tänker att nu jobbar jag 40 timmar och sen. Det gör jag inte. Utan bara tjänar. Så länge jag orkar. Så länge jag kan. Ja visst. Jag vet att det kan vara olika för olika. Absolut. Men för mig har det varit så. Det kostar allt. Det gör det. Men jag gör det av glädje. Inte av tvång. Mission kostar pengar. Det är fjärde. Det är fjärde. Det kan du skriva upp. Mission kostar pengar. Det är så här. Att det som du lägger dina pengar på, det är värdefullt för dig. Har du tänkt på det? Om du köper en ganska ny elbil, vilket vi ska göra då, så vet du det. Att om du gör det, då kommer du vara jätterädd om den elbilen. Det kommer du göra. För du har investerat mycket pengar i den. Om du investerar pengar i någonting annat, så vet du det. Du kommer att vara rädd. Det betyder mycket för dig. Så är det också med missionen. Att vara missionär. Om du investerar din plånbok. Nu hade jag inte den på mig, men jag har den där. När du investerar pengarna i missionen. När du börjar investera pengar i missionen. Du börjar ge pengar till missionsändamål. Du börjar liksom satsa av din tid, av din kraft. Du börjar skjutsa ungdomar med din egen bil. Du åker en lång sträcka. Du hämtar människor med din bil. Det kostar pengar. Men du gör det därför att du investerar. Du investerar i det som består för evigt. När du investerar pengar i missionen, då blir missionen levande och brinnande för dig. Och då blir det angeläget för dig. Men om du inte satsar pengar i missionen, så kommer det inte att ta tag i ditt hjärta. Det är en sanning, vänner. Där du lägger dina pengar, där har du också ditt hjärta. Därför ska du inte vara rädd för att satsa pengar på missionen. På era missionsprojekt. Jag hör ju att ni har väldigt mycket här missions. Bra! Jättebra! Fortsätt med det. Det ska inte saknas pengar. Satsa pengarna där. Och satsa pengarna där du har en mission där du själv är involverad. För om du gör det, så betyder det oerhört mycket. Jesus, han satsade alla sina pengar. Det står ingenstans att han hade några egna pengar. Om han fick pengar så gav han dem direkt bort. Han klarade sig utan pengar. Vi kanske inte klarar oss helt utan pengar, inte ens i Falun. Det gör vi nog inte, va? Men om du ger, så förser han. Det är det. Och ju mer du ger, desto mer förser han i den andra ändan. Känner du till det? Känner du till det? Men om du inte ger någonting, om du inte gör det, Då kommer du liksom att känna så här. Då kommer det alltid på något sätt att knaka i fogarna. Pratar om att tionde tillhör Herren. Jag skulle vilja säga så här. Allt tillhör Herren skulle jag säga. Vad säger du om det? Allt tillhör honom. Du vet, allt som jag har fått. Det har jag fått av honom. Han gav mig livet. Han har gett mig hälsa. Han har gett mig alla gåvor och förmågor som jag har. Det har han gett mig. Det tillhör honom. Allt tillhör honom. Ja, men så är det ju. Och när jag inser det här. Att det är hans, vet du. Och när jag börjar göra det. Jag tror att det här ämnet vill jag verkligen poängtera. Jag tillhör inte den här församlingen. Jag vet inte ekonomin. Ingen har sagt att jag ska prata om det här. Men jag bara känner från Herren att jag vill säga det här till dig som är här ikväll. Du ska inte vara rädd för att satsa ännu mer pengar till missionen, till din församling, till din kyrka. Därför att då blir kyrkan varm, då blir det varm i hjärtat för kyrkan. Då blir det en angelägenhet att det lever vidare. Då kommer du inte hit bara som en åskådare och tittar och sitter av. Utan då känner du engagerad och vill vara med. Hur går arbetet? Du frågar pastorerna, hur går arbetet? Hur går det? Ska jag hjälpa till med någon? Kan jag vara med på något sätt? Därför att du är med och du har givit pengar. Och pengarna sitter djupt i dig. Det vet jag att det gör. Det är då det börjar bränna till på allvar. Mission kostar, vänner. Mission kostar också pengar. Det gör det, vänner. Mission kostar bekvämlighet. Kom ihåg det. Ja. Vill du leva ett bekvämt liv? Ja. Då kanske det här med att vinna någon för Herren. Ja, då kanske du får gå igenom hela livet som en kristen. Men inte en enda gång be frälsningsbönen med någon människa. Då har du missat någonting. Då har du missat någonting. Tro inte bara att det är pastorerna som ska be frälsningsbönen med människor. Utan Herren kallar dig att göra det. Herren kallar dig att göra. Och jag önskar att du får göra det här kommande året. Att du ber frälsningsbönen med en enda människa. Ja visst, det finns ingen som är större. Det finns inte det. Det kostar bekvämlighet. Du får avstå någonting. Du får stryka någonting i ditt schema. Du får göra det, vet du. Du får vara beredd att komma på bönemöte. Du får vara beredd på att satsa, läsa Guds ord. Du får vara beredd på något sätt att vakna andligt sätt, vet du. Du får vara beredd på det, att ge allt. Bekvämlighet, bekvämlighet, bekvämlighet. Mission kostar ära. Det sa jag alldeles nyss, va? Äran till Herren. De får kalla mig för dum huvud. De får kalla mig för det. De får göra det. Jag vet inte. Jag såg som sagt var på eftermiddagen här. Hur man tackade Stefan Löfven. Och då var det han. Leif G.V. Persson. Han är ju lustig gud. Han sa en hälsning till Stefan Löfven. Och sa, ja inte är han dum i huvud heller. Det var hans hälsning till Stefan Löfven. Ja, inte är han dum i huvud heller. Inget dum huvud. Nej precis. Får kalla mig för dum huvud. De får göra det, människorna. Det spelar ingen roll. Herren har kallat mig att vara en missionär. Det kostar på i ära. Ja, det gör det. Det kostar på i min tid. Jag får ta bort annat i min almanacka. Jag får göra det. Får rikta in mig på det här. Jag vill vinna människor. Jag vill att Guds rike går fram. Nu när vi håller på att plantera en församling i Gimo. Så det är klart att det kostar tid. Jag är ju förfärligt gammal. Ni vet inte hur. Jag är otroligt gammal. Jag borde vara pensionär för länge sedan. Men jag jobbar mer än någonsin, kan man säga. Jag skjutsar unga hit och dit och jag är med på bibelstudier och möten och predikningar hela tiden, ständigt och jämt. Det kostar tid, det kostar ära, det kostar bekvämlighet. Men jag gör det av hjärtat därför att jag vill det. Jag vill vara en missionär. Jag vill göra skillnad. Jag vill att människor i Gimo ska finna Jesus Kristus. Komma från mörker till ljus. Jag vet att du vill också att människor här i Falun. Mission kostar också pengar. Mission kostar ditt liv. Mission kostar ditt liv. Ja, det gör det. Mission kostar ditt liv. Hur är det, kära vänner? Är du beredd på det? Är du beredd på det? Är du beredd på det? Ja, är du beredd på det? Ja, det där var tufft det där, säger du. Mission, kära vänner, det ger glädje. Det ger glädje. Vad är resultatet av den där uppoffringen? Det är det. Att mission ger äkta glädje. Inte någon påklistrad glädje. Det är ingen stå upp komik. Det är inte det. Det finns så mycket sådana tv-program där man ska skratta åt ingenting, ingenting, ingenting. En djup glädje längtar varje människa efter. Vad får du det? Du får en djup glädje när du kommer in i syftet med ditt liv. Ja. Glädje att åka till stan och köpa lite prylar och saker. Ja, det är glädje några minuter. Det gör det. Men sen blir det problem i regel. Ja. Men äkta glädje, djup glädje. Det är när jag går in och förstår syftet med mitt liv. Det är att jag ska vara en missionär där jag bor, där jag lever, där jag rör mig. Och när jag är det så kommer den djupa glädjen in i mitt liv. Jag kommer in i syftet. Det här är syftet med mitt liv. Ja, syftet i mitt liv. Jag talar ofta om det, att komma in i syftet med ditt liv. Det fanns ett syfte med Jesu liv här på jorden. Och syftet det var liksom att han skulle komma hit för att ta bort synden som skilde oss från Gud. Han gjorde det. Det kostade honom ära, det kostade honom bekvämlighet, det kostade honom tid, det kostade honom allting. På samma sätt så får vi följa. Och vår uppgift är att berätta om korset, om uppståndelsen, om ljuset för människor runt omkring oss. Och människor behöver höra det här. Och Gud har kallat dig att vara en missionär där du är. Han kallar dig ikväll att vara det. Och han har sagt, det finns ett pris min vän. Det finns ett pris. Men glädjen, tillfredsställelsen i mitt hjärta. Det finns inget motstycke i någonting annat. Än att när jag kommer in i det här så får jag uppleva den glädjen. Det. Prisad vare Herren. Jag sa på förmiddagen att du skulle få ett litet hemarbete. Jag vet inte om du har glömt det där. Men jag vill säga det idag, ikväll också. Det är viktigt, vänner, att du som är troende kan vittna för någon annan på 30 sekunder. Ja, jag fick träda lite på det där. När jag åker skidor då så brukar jag sikta in mig på liften då. Alltså, antingen sitter man i en sittlift, en kabin eller en släplift. Det beror ju på var man åker någonstans. Och åker man en släplift, vet du. Kanske, ni bor ju här i Falun så ni vet ju vad skidåkning är. Så här, släplift, så är man två och två va. Och då är det alldeles utmärkt tillfälle att jag hoppar på någon som åker singel va. Så jag glider in där och frågar så här. Jag hoppas att du inte har någonting emot att jag åker med dig. Nej, säger de flesta. Och så har jag ju chansen att ungefär, ja det kan ju ta 5 minuter så där kanske då innan man kommer upp eller något sånt där om det är en kort lift. Och då har jag ju den tiden på mig att berätta om mitt vittnesbörd för den här personen. Och ibland så kan det vara lite kortare. En gång i Sälen, vi hade ett familjeläger. Och du vet så var jag, stod jag där i kön och så siktade jag in mig på, är det ingen som åker ensam? Och så såg jag en äldre man som klädd på lite ensam längre fram. Så jag trängde mig lite fint förbi allihopa. Så jag, förlåt mig, men jag åker tillsammans med den där. Jag hade naturligtvis liftkort eller så. Så jag kom. Hoppas att du inte har någonting emot att jag åker med dig. Ja, men jag vill åka ensam, sa han. Ja, förlåt mig. Ska jag hoppa av, sa jag. Nej, du får åka med mig. Så han, det började inte så bra. Det gjorde inte det, det kan jag säga. Det började inte alls bra. Men jag försökte lätta upp honom och berätta att det var i fint väder och så här. Och såna här saker. Så när vi hade kommit halva vägen, vet du, så då kunde jag komma in på de djupa frågorna. Han var läkare. Och så där, och jag berättade att jag var pastor och var på ett ungdomsläger. Och så där då. Och så kom jag in på tron, vet du. Kom jag in på det då. Och det slutade i alla fall när vi kom upp där och skildes åt. Så fick jag önska honom Guds välsignelse. Och han hade fått en hel del att tänka på. Han var inte frälst. Jag fick inte be frälsningsböner, det fick jag inte göra va. Men jag var ändå tacksam och glad att jag fick ge ett vittnesbörd. Det var jag va. Ja. Så där har jag tränat mig liksom att göra. Och nu var jag, när jag var på en kurs här så sa de det. Nej, 5 minuter. Det är ingen som orkar höra. 30 sekunder ska du ge ett vittnesbörd. Så det är hemläxa till er var och en hörni. Att på 30 sekunder ska du kunna berätta vad Jesus har betytt i ditt liv. 30 sekunder. Du kan inte berätta allt. Men du kan berätta från ett förr. Jag levde en gång i mitt liv. Det var så här. Men så kom Jesus in i mitt liv. Och det hände en förändring. Och ibland så berättar jag mitt vittnesbörd. Och då berättar jag så här. Det fanns en tid i mitt liv. När jag var så här. Jag var knuten. Jag kände att jag hade väldigt mycket tillgångar. Och gåvor inom mig. Men jag var sluten så här. Fast jag var kristen. Men så mötte jag Jesus i dopet. Och då hände det så här. Jag förvandlades. Alla gåvorna och möjligheterna som jag hade burit inom mig. De förlöstes. Och det blev ett helt nytt liv. Tog det 30 sekunder? Ungefär. Ja. Ett sånt enkelt vittnesbörd ska du ha beredskap. För du kommer att få många, många chanser att ge det vittnesbördet till människor. För du har alltid den chansen, 30 sekunder med människor. Och då lyssnar de. Och när de har fått höra det där vittnesbördet, då går de därifrån och har fått någonting starkt att tänka på. Jag försökte nu på eftermiddagen och där vid hotellet, men jag lyckas inte så väl. Vi får se, jag ska ta en ny chans. Hörrni vänner, vi ska alldeles strax fira nattvard. Det här var mitt budskap. Innan jag slutar så ska jag, i samband med nattvarden idag, så ska jag be för människor. Vi ska be för varandra. Vi ska be för dina behov. Vi ska göra det. Jag har fått glädjen att be för många människor. Och man känner sig så enkel jag kommer ihåg, vi var i Indien och så var vi i någon plats som heter Rampovadi. Vi satt på golvet allihopa i den kyrkan. Man gjorde det. Och vi sjöng och vi predikade. Och sen så var det förbön och massor med människor ville ha förbön. Och då var det en man där. Kom och be för mig. Och jag sa, ja, vad är ditt behov då? Mitt behov är att jag är blind. Jag är blind. Och då, hoppsan. Hoppsan. Här ska jag be för en blind människa. Och vi bad. Ni kan ju inte backa. Och så är det ju, vet man ju det, att när vi ber i Jesu namn, så är det inte jag som lägger händerna, utan det är ju Herren som gör det. Det är han som gör det. Jag är ju bara liksom en liten del i det hela. Va? Jag är bara ett lydigt redskap och ingenting annat. Så vi bad några stycken för den här mannen. Och efter en stund så frågade vi det. Nå, ser du någonting nu då? Nej, sa han. Jag ser ingenting. Ja, men vi ber en gång till. Var det inte det som Jesus gjorde, hörrni? Var det inte det? Med en man som han var blind. Och han... Ser du någonting? Ja, jag ser. Människorna, de går omkring som träd. Det var lite diffust. Mm. Det är som att jag blir gammal ungefär. Men i alla fall, så bad Jesus en gång till. Och vi bad en gång till för den här mannen. Blinde mannen i Rampovadi. Vi bad en gång till. Och så frågar vi, ser du någonting? Nej, jag ser ingenting, sa han. Nej, jag ser ingenting. Vi ber en gång till. Så vi bad en gång till. Och så frågar vi så här, ser du någonting? Jag ser ingenting, sa han. Vi ber en gång till i Jesu namn. Så vi bad en gång till. Vi la händerna på och bad med kraft en gång till. Ser du någonting? Ja, sa han. Jag börjar se någonting. Jag börjar se något ljus, sa han. Jag börjar göra det. Jag börjar se någonting. Så. Och vi tyckte det var fantastiskt. Sen är det så när vi är ute och har sån här. Då har vi ett tajt schema. Så föreståndaren då, han säger så här, kom nu, skynda på nu, vi har inte tid längre nu. Och då hade vi bett 4 gånger för den här mannen och han började se lite. Så jag sa det, vi måste fortsätta. Nej, vi har inte tid, så jag måste lämna honom. Och det var jag lite ledsen över. Men sen har jag hört rapporter senare från mannen att han har börjat se lite mer och lite mer och lite mer. Han kanske inte är helt fri, men tänk att det hände någonting. Och jag skulle säga det, det händer alltid någonting när vi ber. Alltid någonting. Jag var där i Indien för... Jag ska bara avsluta med att berätta några sådana här berättelser. Så var det så här också att var i Balki. Och så vi hade bråttom där också. Vi hade bett för hundratals med människor. Och så kommer det fram springande ett par. Och säger det, be för mig, be för oss. Vi har inte fått barn, Och vi önskar barn, vi måste få barn. Och ni vet, det är väldigt viktigt där borta. Och så att. Be för oss. Så jag la händerna på dem och så bad jag en bön och så sa jag det. Nästa år den här tiden har ni ett barn. Och så tänkte jag, ja, nu åker jag. Jag kommer aldrig komma hit mer. exakt ett år senare. Vet du vad jag var då? Jag var i Indien. Då hade de planerat så att jag var på samma ställe, vet du. På samma ställe var jag då, va? Så jag kommer dit, predikar där och ber för sjuka. Och så kommer det ett par fram där. Kommer du ihåg oss? Ja, hon hade i alla fall en väldigt stor mage. Det hade hon, en väldigt stor. Du bad för oss att vi skulle ha barn om ett år. Och nu är jag ska precis föda nu. Ja, ja. Men, sa hon, det är inte bra. Det går inte på den naturliga vägen, säger läkaren. Det går inte, så vi måste ha sejsar. Och jag vill inte ta sejsarsnitt, så be för mig, sa hon. Ja, sa jag, det kan vi göra. Så vi bad igen för henne då att det skulle ske på den naturliga vägen. Tack ska du ha, det här kommer att gå bra. Och så åkte vi iväg. Och så hann jag inte mer än hem, så fick jag ett brev. Jo då, dagen efter hade de fött på det naturliga sättet. Och de var jublande glada. All ära till Herren. Inte någon ära till oss, förstår ni det, va? Äran tillhör honom. Alltså det är det jag menar. Det kan tyckas nästan omöjligt för oss, det här olika saker. Men det är inte omöjligt för Herren, förstår ni. Det är inte det. Det är inte det. Jag skulle kunna berätta hur mycket som helst. Och pastorn har lite bråttom nu, eller hur? Han måste hem här snart. Jag ser det på honom här. Jag undrar om jag ska ta en sak till ändå. En sak till, va? Vad säger ni, va? Har ni tid med det, va? En sak till. Ja. De säger ja. Jag har er på sidan. Jo, jag har sysslat mycket med hjälpsändningar. Ja, och när man åker på hjälpsändningar så åker man liksom i Herrens namn. Och den här gången så åkte vi en lastbil och vi åkte en buss fullpackad med grejer, ska jag säga. Oj, oj, oj. Vi åkte ner till Rumänien, från Alunda till Rumänien. Det är 300 mil. Och det har jag gjort många gånger. Och det är härligt och det är roligt och det är långt. Men i alla fall, den här gången när vi kom till Polen, det är Wrocław som ligger mitt i Polen, Wrocław. Vi hade precis nästan kommit in. Så ser vi då som kör bussen att lastbilen bakom blinkar väldigt mycket. Så då sa chauffören, han blinkar väldigt mycket, jag tror att det är något fel, sa han. Så vi stannade. Och när vi stannade så hade vi släpkärra efter bussen för att få med så mycket som möjligt. Och släpkärran var så tungt lastad, vet du. Så draget hade säckat ihop. Så det slog gnister. Det låg mot asfalten och slog gnister om, vet du. Och precis när vi stannar så kunde vi bara sparka till, så lossnade kärran. Amen. Ja, det var inte så lätt att befinna sig i Wrocław och släpkärran var slut inte. Det var inte så lätt, vet ni. Men vi sa så här, vi gör som vi brukar. Vi ber till Herren. Och vi bad till Herren. Och Herren sa som han brukar göra. Lyfte blick, titta på närmaste. Och så går ni till närmaste människa som dyker upp eller så där. Och det gjorde vi. Och det var en veterinär som höll till i ett hus där intill. De hade en hönsfarm. Och vi knackade på där. Och han var veterinär och han kunde utmärkt engelska. Så vi kunde berätta om problemet som vi hade. Det är inga problem, sa han. Jag fixar det här åt er. Så han grejade. Han ringde en smed. Och smeden kom på momangen. Och vi lastade av lasten, alla bagage på kärran. Och så bogserade han kärran till sin smidesfirma. Och han sa, det kommer att ta ett tag där. Ja, men det är inga problem, sa vi. Och samtidigt så blev det punktering på ett av lastbilsdäcken också. Så det blev dubbelt där. Och vi fixade det där med hjälp. Och i alla fall den här veterinären, vet ni. Den här veterinären. Han var så intresserad utav varför vi gjorde den här transporten till Rumänien. Han sa, det är en lång sträcka. Sa han. Ja. Finns det inga närmare än Sverige? Ja, jag vet inte, sa jag. Jag vet inte, men Gud har kallat på oss. Så vi skickar ner den ena hjälpsändningen efter den andra till Rumänien. De behöver, så vi gör det. Vi lyder vår Herre, Jesus heter han. Och så han var väldigt nyfiken, vet du. Så han ägnade hela dagen att guida oss i Wrocław. Under tiden så kom han nära mig och så liksom pratade han. Och jag fick berätta för honom om Jesus. Vem Jesus är, vad han betyder för mig och så här. Ja, i alla fall då så närmade vi oss kvällen. Och kvällen kom och vi åkte och hämtade en kärran som hade blivit reparerad och lagad. Och så lassade vi på allting där. Och så skulle vi ta farväl och jag skulle tacka då den här veterinären för det utmärkta jobbet han hade gjort då. Då säger han så här. Ja, så en sak jag vill berätta. Det är några veckor sedan nu som jag började tänka liksom, varför lever jag? Vad är meningen egentligen? Så jag ropade ut till Gud så här. Gud, om du finns, skicka hit någon då som kan berätta om dig. Så kommer du hit, så. Och du stannar här på morgonen. Och hela dagen har du gått tillsammans. Och så har du berättat om den levande Guden för mig. Förstår du, så, vad det här betyder för mig? Det är jag som ska tacka er. Vad säger man om det? Det säger man. Och det finns en Gud som styr och som leder. Och när du får problem och bekymmer, grips inte av panik och tänk så här: jag måste bli frisk, jag måste hända någonting, jag måste där fixa det. Utan ta det bara lugnt. Kanske är det så här att mitt i det här svåra som du går igenom, att det finns någon människa i din närhet som behöver höra dig, eller som du kan hjälpa och bistå i din nöd. Kanske just du är den som Gud har utvalt. Och så får du vara med till välsignelse. Jag tror jag avslutar med det vittnesbördet. Ska vi be tillsammans? Käre far i himlen, jag bara tackar och prisar dig för att vi får vara här ikväll tillsammans med dig. Jag får vara din mun ikväll, Herre. Och jag får säga ut att du älskar var och en som har kommit hit ikväll så oerhört mycket. Jag vill bara säga till dig som är här. Herren säger, förstår du. Jag älskar dig, mitt älskade barn. Jag älskar dig så gränslöst mycket. Och jag längtar efter att få en intim och nära gemenskap med dig. Jag vill att du tar tid för mig, säger Herren. Jag vill att du tar tid. Jag vill att du lyfter ditt ansikte upp till mig. Att du slår följe med mig. Att du får, går tillsammans med mig. Att du frågar mig vad jag upplever att du ska ta nästa steg. Vad du ska sätta ner nästa fot. Att du frågar mig. För jag vill leda dig. Jag vill göra det. Jag vill att du ska må gott. Jag vill att du ska komma in i syftet med ditt liv. För jag har ett syfte för dig. Som är precis skräddarsytt för just dig. Som ingen annan kan göra. Och bara du lyfter upp din blick. Bara du lyssnar till mig. Så vill jag tala och berätta för dig. Du ska inte vara rädd. Du ska inte tänka så här att det är svårt. Mycket svårt. Och kräver mycket. Nej. Jag går före och öppnar dörrar. Och du bara följer mig. Och du kommer att gå in i förberedda gärningar. Som jag har berett för dig. Jag vill bara att du ska vara min mun. Jag vill att du ska vara mina händer. Jag vill ge dig kraften och styrkan. Och du ska veta att jag älskar dig. Jag vill föra in dig i ett fruktbärande liv. Jag vill göra det. Det kostar. Det kostar ditt liv. Det kostar ditt liv. Men jag har betalt mitt liv för dig. Far i himmelen. Jag bara tackar dig för att du är en levande Gud. Fylld av kärlek. Med en öppen famn. Och du bara välkomnar oss in i ett spännande och dramatiskt liv. Ett liv som ger frukt, Herre. Ett liv, Herre. Ett liv som, ja, det är obekvämt ibland. Det kostar på ibland. Ja, det tar tid. Och det också kostar våra pengar. Men Herre, tack och lov för att vi får följa dig. Tack och lov för att vi får leva ett meningsfullt liv under våra år på jorden. Herre, det är kort. Det är kort. Det lider mot slutet. Men Herre, än så länge finns det tid. Jag ber, Herre, för mina vänner som är här ikväll. Grip deras hjärtan. Grip våra hjärtan ikväll. I Jesu namn. Amen. 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 Varsågod, pastor. Vi ska alldeles efter i nattvarden be för dig och dina behov.
Vi kommer gå in en stund nu också. Gud vill möta dig på spelsätt. Så det vi har hört idag om Jesus, hur han möter människor, det löftet gäller också dig, för han vill möta dig. Så vi ska ha en stund, vi ska fira nattvard. Påminnas om vad Jesus har gjort. Men också möjlighet att få förbön också. Så när vi nu kommer inför nattvardsbordet, fundera, men vad har jag för någonting? Vad behöver jag lägga inför Gud? Gud vill komma med förlåtelse. Vi kommer med frihet från det du bär på. Han vill möta dig just där du är just nu. Så tänk, vi ska läsa igen från första Korintherbrevet. Så Paulus skriver om nattvarden. Så skriver han så här. För Herren själv vet hur vi ska göra. Under en natt när Judas förrådde honom tog Herren Jesus ett bröd, bröt det och sa, tackade Gud. Det här är min kropp som offras för er. Gör det här till minne av mig. På samma sak tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Varje gång ni dricker den, gör det till minne av mig. Så varje gång vi äter brödet och dricker vinet, så gör vi det till minne av Jesus. Vad han har gjort för oss. Så vi ska göra det ikväll. Så tack Jesus för ditt offer, Herre. Tack för det du har gjort, Herre. Tack för din storhet, Herre. Tack för att du vill möta oss på så många sätt som vi inte förstår, Herre. Och hur vi bara lägga den här stunden inför dig. Jag ber, kom och möt oss, Herre. Låt oss få se vad du vill i våra liv, Herre. Du ser vad jag pratade om med dig, att vara missionärer vi är. Att bli använda av dig, Herre. Och jag tackar dig för vad du har gjort, Herre. Att vi kan vara dina händer och fötter där vi just vi är, Herre. Och vi vill lägga alla saker inför dig. Våra synder, svagheter, saker vi bär på inför dig, Herre. Jag tackar dig för ditt kors. Tackar dig för ditt blod, Herre. I Jesu namn ber jag. Man får komma. Och vi kommer göra så att vi kommer ge brödet. Och ni får ta en kopp. Och låt det vara en stund där du kommer inför Gud. Var det och ta vara på det tillfället. För jag tror, jag vet att Gud vill möta dig ikväll. Gå inte härifrån utan det, Herre. Så. Låt oss gå och ta vara på det här tillfället.
Ska vi göra så här att under tiden som det blir lovsång och som nattvarden pågår, du som vill ha förbön, du kan bara komma fram och sätta dig på första bänken här. Vi ber alltså för alla olika saker. Sätt dig bara på första bänken här. Bara så kan vi från Alunda, vi kan bara be för våra vänner här. Det gör vi. Du som vill ha förbön på något sätt bara. Och ta den här möjligheten ikväll. Be för sjukdomar, be för bekymmer, svårigheter, vad det än kan vara. Herren förmår göra under, vänner. Inte därför att vi är här, utan att Jesus är här. Två eller tre är samlade i hans namn, så han mitt ibland oss. Och min erfarenhet är att Herren gör alltid någonting. Han gör alltid någonting. Ibland så kan det behövas förbön många gånger. Så har det varit i mitt eget liv. Jag har fått be, komma fram till förbön gång på gång. Och du som brukar vara fram till förbön och kanske känner så här, ja, men jag har varit fram till förbön så många gånger och jag tycker inte att det har hänt mycket. Du ska inte misströsta. Herren gör någonting, men ibland så märker vi det inte. Vi gör inte det. Men så rätt vad det är så kommer genombrottet. Rätt vad det är. En dag så gör det bara det. Det är helt fantastiskt. Herren är god, vänner. Så stanna till här och så bara ber vi. Det är det vi gör, vi tillber den helige, vi tillber Jesus Kristus, våran frälsare, vår Han som är Herren i vårt liv. Vi tillber honom, vi ärar honom. All ära till honom. Och när vi tillber honom och ger honom ära så kommer han till oss. Han kommer med sin kärlek och omfamnar oss. Han gör det ikväll med dig. Han bara omfamnar dig. Han älskar dig så gränslöst mycket. Ja, han lägger inga krav på dig. Han lyfter av kraven ifrån dig. Det är du som själv lägger krav på dig själv. Det är så. Vi lägger krav på oss själva. Vi borde det, vi måste det. Men han lyfter av kraven. Han gör det, vet du. Och så fyller han din själ och ditt hjärta med jubel och glädje bara. Glädje och jubel. Och från denna jubel och glädje så kommer viljan att vilja tjäna honom. Jag vill göra det. Jag vill. Det är min längtan och min önskan. Det är så det funkar i Guds rike. Inte krav, utan det är en fri vilja. Jag vill bara be för er var och en nu. Käre far i himlen, jag ber för alla här inne. Jag tackar dig för några underbara syskon. Och jag ber för var och en att det blir en vittnesbärare nu. Att var och en här inne blir en missionär. Där han eller hon befinner sig. Ja, Jesus. Redan imorgon kommer du att få bära fram ett budskap ifrån Herren. Redan imorgon kommer du få göra det. Herren ger dig kraft och styrka. Han ger dig orden till och med. Öppna bara din mun så kommer han att ge dig orden. Ja visst, han kommer att göra det. Då ser han att du är ett villigt redskap. Och det är det handlar om. Att vara ett villigt redskap. Han gör resten, vet du. Han gör resten. Så det är som underbart. Far i himlen, jag bara ber för var och en. Att de får uppleva glädjen att vara en budbärare från dig. Ett vittne från dig. Tack Jesus för att du förvandlar Falun. Du är på gång att förvandla Falun. Åh Jesus, jag vill se den här församlingen gå ut. Gå ut på torget och gatorna och gränderna. Att bara stå där och vittna om Jesus. Bara stå där och vittna i all sin enkelhet. All sin enkelhet. Och människor kommer att se. Människor kommer att se. Det finns någonting mera. Det finns hopp. Det finns hopp för Sverige. Det finns hopp för Falun. Det finns hopp för mig. Gud välsigne dig. Herren älskar dig gränslöst mycket. Och du som har fått speciell förbön. Herren har gjort någonting i ditt liv. Han har gjort någonting i ditt liv. Han har gjort det. Ha tro. Ha tro på honom. Behöver inte ha tro på mig. Utan på honom. Ha tro på honom. Det är han som fullbordar sitt verk. Jag vet inte om vi har något mer program eller så där. Annars så tycker jag att det tackar dig för att du kom ikväll. Imorgon så möts vi igen till gudstjänst klockan 11. Då kommer det bli en bönegudstjänst. Gud har lagt på mitt hjärta att vi ska ha en bönegudstjänst, vänner. Imorgon kommer det inte att bli besviken. Jag vet, Herren har lagt ett budskap på mitt hjärta. Jag vet att det handlar om nöd för Sverige. Nöd för Sverige. Nöd för Falun. Det ligger på Guds hjärta. Ja. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig Herrens frid i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Allt folket sa det. Amen.